Och när den där trudelutten tonar ut i bakgrunden, Anders, så vet man att det är dags för cykelradio nummer...
Ja, numret 18.
18 är det. Och det är många som just nu när vi står och spelar in har lite fjärilar i magen och grejar just med tanke på sina cyklar.
Det är ju Vätternrundan nu när vi spelar in där, och Vätternrundan som, ja, jag tycker nästan att det blir väl hysteriskt. Det är många som åker, det tycker jag är jätteroligt. Men det är väldigt många som har prestationsångest.
Det snackas ju mer än någonsin, känns det som, om hur fort man ska cykla.
Ja, och det är ju inte själva grejen på ett motionslopp. Fort tycker jag i alla fall, det ska man cykla på cykeltävlingar. I ett motionslopp ska man helst se till att man har trevligt, såklart, men det är okej att köra fort, men det känns ju som att en del knappt har tid att jobba längre för att de måste träna och förbereda sig, och då har vi cykeltävlingar till det istället.
Just det, vad ska jag säga mer apropå tiden som är?
Ja, tiden som är ju att det är ett olympiskt år i år, och det har ju firats en hel del runt om här i Sverige i år, inte minst på Stockholmsstadion för ett par helger sedan när man samlade de olympier som är i livet, hade ju chansen att få vara med på 100-årsjubileumet av sommarolympiaden i Stockholm 1912.
Solskensolympiaden.
Till och med det, ja. Var det solsken, ja.
Som på något sätt också blev nästan som ett riktmärke för hur olympiska spel ska arrangeras.
Ja, det var första gången det blev riktigt på allvar, kan vi säga, med strukturer och med logistik och så här. Så att satte verkligen sin prägel på den olympiska historien.
Och jag såg någon sån här tv-dokumentär. Man var först med målkamera och elektronisk eller elektrisk tidtagning var också premiär i Stockholm.
Ja, det var lite häftigt faktiskt. Men hur som helst, varför de här olympiska spelen, cykelsporten då, som vi pratar mycket om, de har ju varit med ända sedan man startade de moderna olympiska spelen 1896 i Aten, så har cykelsporten varit med och är ju en av de stora idrotterna just i de olympiska sammanhangen. Inte minst då tänker jag på cyklisterna som tävlar på bana. De har ju precis som många andra små idrotter faktiskt bara chansen att lysa just under de olympiska spelen. I övrigt så för de en ganska undanskymd tillvaro, medan landsvägscykelåkningen är ju helt annorlunda, så att det har ju annat att luta sig mot än bara just de olympiska spelen.
Hur står sig de olympiska spelen för, alltså, de som tävlar, om man säger, på landsväg? Hur pass viktigt är ett OS för en sån?
Ja, det är klart att för vinner man OS eller tar medalj, så är det viktigt. Tar man inte medalj, då upplevs det inte riktigt lika viktigt bland herrcyklisterna, ska vi säga. För man bygger ingen karriär på ett olympiskt spel i landsvägscykel för herrar. Däremot så är de som tar medaljerna naturligtvis väldigt stolta över dem, och det ger ju också ett genomslag på längre sikt. Även i cykelländer som Italien och så vidare, så är det häftigt att ha varit olympisk mästare. Det slår ju alltid hårt.
Och kommer man från ett litet cykelland, kan vi säga, som Sverige då, och man blir olympisk mästare, då blir man en ikon.
Då blir man en ikon, och då kan man bygga ett helt liv runt den här olympiska guldmedaljen som Bernt Johansson har gjort. Och han har ju mycket att tacka också den fantastiska inramningen av sin triumf där den 26 juli 1976 med alla motorcyklar på den regnblöta vägen och hans leende, så att liksom just det satt oss.
Det var ett klassiskt sätt att vinna en cykeltävling.
Ja, verkligen. Det var ju liksom hur häftigt som helst och jättekul att just vi åkte in och cykel och blev uppmärksammade du när man hade den här omröstningen, bästa OS-klassiken, och det var just Bernt som de allra flesta röstade på. Jättekul.
Vi står ju omringade av en massa såna här olympiska ringar och bilder och grejer just nu. För vi är på Örebro läns museum som har en utställning om olympiska spelen.
Just sommarolympier från Örebro län, som den här heter, invigdes ju i början på juni månad av en av de absolut främsta idrottarna på de olympiska spelen ur svensk perspektiv, nämligen Agneta Andersson, kanotisten. Så att det var lite häftigt då. Jag är ju gammal olympier också, så till,
du är ju det.
Så till och med jag fick vara med här på den här invigningen. Och jag var ju med på de olympiska spelen i Moskva 1980. Framgångarna lät vänta på sig, eller på sig. De uteblev totalt. Det var ett riktigt fiaskoartat lagtempolopp vi gjorde, och linjeloppet, så ja, är ju som linjelopp kan vara. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra, men det gick inget bra för mig i varje fall.
Men du vet, Anders, den olympiska devisen. Ja, att det viktiga är inte att vinna, va?
Nej, precis. Men jag tyckte inte ens att jag kämpade väl. Det känns så här i efterhand i alla fall. Men hur som helst, också en sån här grej som man ser hur de olympiska spelens storhet. Att nu när jag möter folk så här 30 år senare så har man varit med på OL. Oj, säger de. Då rycker de till lite grann. Men har man varit med på Giro d'Italia som är en betydligt större cykeltävling, det är inte riktigt samma status i det. Så att OS har genomslagskraft. Och en del av det bra har ju faktiskt också varit bra. Många har varit bra, men framförallt också i cykelsporten. Vi har ju faktiskt en olympisk mästare från just Örebro, nämligen Harry Stenqvist, som var med, eller var uttagen ska jag säga, till just den här solskensolympiaden i Stockholm 1912, men han vägrade ställa upp.
Alltså,
ja, och det berodde alltså på alltså, konstigt, det var kommersiellt alltså, redan då på ett eller annat sätt kan man säga. Han körde på ett cykelmärke som heter Express som var från just Örebro. Och det fick han inte köra för förbundet. De ville att han skulle köra på ett annat märke under de olympiska spelen. Harry nekade och fick helt enkelt inte då vara med på de olympiska spelen i Stockholm. Så redan på den tiden så var det som pengar med i bilden, kan man misstänka, eller åtminstone var det mycket prestige med dem. Däremot var det en kille som heter Landsberg som var just från Örebro län som var med då 1900-talet. Men Harry Stenqvist, han kom tillbaka så småningom 8 år senare när de olympiska spelen avgjordes i Antwerpen 1920, så blev han en olympisk mästare. Men det var också ett väldigt dramatiska förhållande på den tiden. Avgjordes de olympiska spelen med ett tempolopp. Och i det här fallet så är det ett ganska långt tempolopp. 17,5 mil tempo. Det är väldigt speciellt med dagens mått i varje fall då. Och hur som helst, Stenqvist han gnetade ju på det på den holländska steppen så gott han kunde. Men blev ju hindrad, precis som många andra cyklister, av järnvägsbommar som fällde ner för att det var järnvägstrafik som skulle passera. Och när han kom till målet så småningom så hyllade man sydafrikanen Kaltenborn som den olympiska mästaren. Men sent omsider fram på kvällen så kom de incyklandes, de här killarna som hade varit kontrollant i de här olika järnvägsbommarna, och började visa upp vilka cyklister som hade blivit hindrade. Och en av dem som hade blivit hindrad väldigt mycket var ju just Harry Stenqvist. Han hade fått stått vid nedfällda järnvägsbombar i så pass lång tid så att när man drog av den tiden då, som blev alltså den riktiga tiden han använde, så blev han olympisk mästare, Harry Stenqvist. Jättehäftigt.
Det var en variant.
Ja, Stenqvist som var född faktiskt i Chicago, tänka sig, av svenska föräldrar, men växte upp här i Örebro och ligger begravd här i Örebro sedan 40 år, lite drygt tillbaka. Häftig cyklist.
Häftig cyklist och en häftig historia. Mm.
Eva Eastwood hörde du där i Boom Boom.
Vidare sen när de tittar runt här i den här olympiska utställningen på Örebro läns museum, så är det kul att se lite bilder från 1964. Det var ju första gången i de olympiska sammanhangen som bröderna Fogel och Pettersson började göra sig uppmärksammade. Tre av dem i varje fall. Thomas var ju för ung för att vara med på de olympiska spelen då, så att Sture, Gösta och Erik, de flankerades av härnösandaren Sven Hamrin, och de tog faktiskt brons i lagtempo. Lagtempo som för övrigt hade införts i OS-sammanhang 1960 med en femte plats, och då var min pappa med och körde lagtempo med sig, så att vi är två generationer som har kört de olympiska spelen i familjen. Det är lite kul faktiskt. Lagtempoloppet som sen också kommer att innebära att bröderna Fogel och Pettersson med Thomas 1968 snäppade upp sig från 64 och tog en silvermedalj. Fick ju stryket av Holland den gången. Och sen har vi också en medalj av Michel Lafis, Janne Karlsson, Magnus Knutsson och Anders Jarl från Korea 1988. Så att Sverige var duktiga på det här med lagtempo, men det är ju helt struket numera ur den olympiska agendan. Tyvärr kan man då säga, från svensk vidkommande.
Vi har haft traditioner på området, så att vi kanske fortsatt skulle ha kunnat hävda oss.
Jag tror det, vi var starka på det. Det var också en disciplin som passade den svenska kynnet lite grann, tror jag.
Men inte Anders Adamssons kynne.
Jo, 1980. Nej, det passade inte. Det passade rätt bra på alla lagtempolopp. Vi vann flera stycken faktiskt det året mot bra motstånd med höga snitthastighet, en bra bit över 50 km i timmen på dåtidens cyklar. Men just den dagen vi skulle ha varit som bäst, så att säga, då gick det inte speciellt bra. Sen proffs och idrott, eller olympisk historia, har ju också en lite brokig, ska vi säga, historia. Och cykel var en av de sporterna som sen sist släppte in de professionella utövarna. Det finns ju fortfarande några som inte gör det. Jag tänker på boxning. Det är ju inte de professionella boxarna med. Men cykel släppte in proffsen först 1996 i Atlanta. Det var första gången som proffsen fick vara med. Och från den tiden har ju inte heller Sverige riktigt lyckats speciellt bra i cykelsammanhang. Det har blivit betydligt svårare på landsvägsloppet, ska vi säga. För på tempo, som man började också med just 1996, där har vi jättefina framgångar. Ni minns ju exempelvis Gustav Larsson, regerande, eller ska vi säga, vice olympisk mästare. Silvermedalj i Peking, och nu så småningom fram i London här, så kan det kanske bli guld för Gustav. Vem vet? Damerna däremot har inte alls lika lång historia som herrarna när det gäller cykelåkning. Utan damerna var med första gången 1984 i Los Angeles. Då släpptes de med. Och då var det ju Connie Carpenter som segrade. Träffade Connie Carpenter förresten för några månader sedan här i samband med starten. Så att Giro d'Italia. För att hon var där för att heja på sin son. Och hennes son, han tog den första rosa ledartröjan. Taylor Finney, som han heter, är alltså Connie Carpenters son. Så det var lite häftigt. Och på den kvinnliga sidan då, Susanne Ljungskog, var kanske främst genom tiderna på damsidan, missade ju olympisk medalj tyvärr. Medan Emma Johansson då, som fortfarande är aktiv och är fortfarande väldigt taggad på guld. Hon tog ju silver också i Peking. Så att där har vi goda förhoppningar och goda traditioner också i den relativt korta olympiska damhistorien och cykel.
Så OS kommer att vara spännande även för den cykelintresserade svensken?
Absolut, ja. Och Emma från Örebro, som är också lite extra nyfiken att titta på hur det går för Emilia Fahlin, som har varit klar länge och väl för London OS.
Mm. Ja, men det är väl läge för henne att snäppa upp ett steg, va? I de riktigt stora sammanhangen.
Ja, vi hoppas på det. Men säsongen har varit sisådär för Emilia, men vi vet att hon kan ladda. Hon är duktig. Hon var nia på VM de två senaste upplagorna, och kan hon bara snäppa upp sig lite grann, så är hon nära medalj i varje fall. Så det finns en möjlighet, verkligen.
Here comes the sun.
Ja, olympiska spel i all ära. Det är ju en tävling på hög nivå. Vätternrundan var vi inne på, som också tenderar till att kanske bli lite mycket tävling. Men du, Thomas, du skulle ge ut på det som vi verkligen kallar motion och äventyr.
Ja, jag hade ju planerat att cykla från Kalmar till Hampetorp utanför Örebro. 37 mil skulle det bli. Och alltså jag tränar ju för det här rejält, tycker jag själv. Jag cyklade varje dag efter jobbet 2 timmar. Jag tänkte det kommer att ta lång tid. Så jag tänkte jag tränar mycket mentalt.
Ja, det gör jag. Men det måste man göra.
Det måste man göra också. Så tänkte jag tränar på att ha lite tråkigt. Så jag cyklade 1 timme och sen vände jag varje dag.
Okej.
Okay. Det är lagom upphetsande. Och så cyklar jag på en rätt trög fixie.
Ja.
Och sen på helgerna så körde jag lite längre turer, så jag fick väl ihop en drygt 20-25 mil varje helg som jag hade möjlighet att cykla upp till på 2 pass.
Då. Så du var ju ganska bra förberedd om det här skulle ske. Vilket datum var det skulle ske?
Det här var ju då den 2 juni.
Ja, mitt i sommaren. Det var ju perfekt väder, hoppas jag.
Precis, man ska ju lyssna på kossor som råmar och fåglar som kvittrar och känner den där ljumma vinden och doften av blommor, vet du. På morgonen den 2 juni klockan 5, strax innan jag åkte, slog termometern om precis från 4 till 5 grader.
ja, då var det ju inte bara ben och bara ärmar direkt.
Nej, det var det inte. Nej. Och det var ju visserligen solsken från en klarblå himmel, men det var en nordanvind som hette duga. Och den som eventuellt var inblandad i Stockholm Marathon vet hur det väder det var.
Ja, det var den dagen.
Det var den dagen.
Och då hade du haft det på dig att planera den här resan ganska länge, men du hade ändå valt den dagen i samband med att du skulle ta lite semesterledigt från jobbet.
Ja. Mm, tyckte det var en fin avslutning av Kalmar-sessionen och cykla hem.
Ja, perfekt.
Ja, så att det gick ju som det gick, kan jag säga. Det var fruktansvärd motvind.
Ja.
Och iskallt, det var ju svårt att hålla värmen till slut.
Och då förstår ni allihopa som lyssnar här att Hampetorp, det ligger norr om Kalmar då.
Just, precis. Så att för att göra pinan kort, efter 15 mil, då var jag framme i Vimmerby och då tyckte jag att alternativet att slinka in där och käka en rejäl hamburgare med pommes frites, invänta kompisen med bilen, åka bil hem, varit perfekta.
Det blev avbrutet alltså. Men du, hur lång tid hade du på dig till Vimmerby då? 15 mil?
Alltså jag startade, vi kom iväg 5:30 och jag tror jag var i Vimmerby strax före klockan 2. 15 mil.
Ja, då var klockan slagen, kan jag säga.
Den var definitivt slagen.
Hade det varit Vasalopp hade repet gått alltså, kan
jag
säga.
Och jag kände att repet gick redan efter en 5-6 mil, för då hade jag nämligen råkat ut för en stor skylt på vägen. Jag hade ju en jättebra väg som hade rekat fram, liksom småvägar, asfalt hela vägen upp. Mitt på den där vägen utanför något litet samhälle stod det beläggningsarbete pågår, välj annan väg om möjligt. Och den andra vägen var ju E22 med vajerräcken och grejer. Ja, det var inget alternativ.
Nej, det ska vi passa oss för.
Ja, så jag kör ju in på den där vägen och den var ju omgjord i grusväg. Och det var inga problem första kilometern, men sen så var det inte ens grus, det var ju bara sprängsten. Och det var, alltså när jag kommer hem sen och tittar på hur mina cykeldäck, det var sprillans nya däck på cykeln, ett under att det inte blev punka. Helt sönderskurna, fick köpa sån här liquid sole som det heter, alltså sån här gummispackel och försöka reparera de där däcken, för jag får snål för att kasta dem.
Ja, det är klart, det ska man göra. Det är ju bra att det finns lite sånt material som man kan renovera däck. Vad gjorde du somras? Jag renoverade däck.
Så att det blev 15 mil iskall motvind, men det var kul så länge det var, kan jag säga.
Men du ska vara Kalmar nästa år också?
Jajamän.
Är det på gång kanske då, att det kan bli en nytt försök?
Det blir definitivt ett nytt försök, det är redan bestämt.
Det kan ju just med vindarna. Kalmar ligger på ostkusten och Hampetorp inland, så att säga. Så att det är svårt att få medvind den här vägen.
Medvind blir det inte så ofta.
Nej, men sida med kanske.
Ja.
Det är det man får hoppas på.
Det hade jag hoppats på mer, snarare än mitt i snoken.
Ja, det är bra. Jättehäftigt.
Att cykla är att färdas med måttlig fart. Att cykla är att tända ett ljus i skymningen. Att cykla är hälsosamt, det ökar sysselsättningen av hjärnans motskär och skärper sinnena. Att cykla är att tänka, att cykla är att vägra lämna sitt bidrag till förskämningen. Att cykla är att avstå från kravet på nya dyrbara trafikleder och parkeringshus. Att cykla är att inte i onödan tära på jordens knappa tillgångar. Att cykla är att lätta på vår skuldbörda. Att cykla är därför nödvändigt.
Applåder för Emma Nominen som sjöng Erik Sandströms text Att cykla är nödvändigt.
Ja, men du, alltså apropå då, att cykla från en punkt till en annan. Jag var häromdagen och gjorde ett reportage i Odensbacken, det lilla samhället sydost om Örebro, och träffade en kille som inte kanske är cykelentusiast, men han håller på med ett häftigt projekt som handlar om att cykla runt mera.
Han har ju tänkt att ungdomarna i Odensbacken ska ha något vettigt att göra på sin fritid, och då har han nappat på att försöka bygga någonting för småkillarna och småtjejerna.
Japp, en bikepark helt enkelt, alltså en cykelpark. Så att, så här lät det när vi träffades häromdagen. Alltså, radio är lite magiskt, man kan ju förflytta sig genom tid och rum helt märkligt på något sätt, och det har jag gjort nu. Och jag står precis i någon slags ingenmansland. Till höger om mig så är det ett industriområde som tar slut. Och till vänster om mig så är det faktiskt bara bondlandet med åkrar och gärden. Och mitt emellan här då, några jordhögar och lite stenar och grejer. Och bredvid mig Andreas Ryding. Du, det här med cykelbana.
Ja.
Det känns inte riktigt som en sån.
Nej, det känns som en bit kvar faktiskt. Ja.
Vad är det ska bli av det här på sikt?
Ja, det ska bli en dirtbikebana. Så att ungarna här ute ska ha någonting att trampa runt på. Vad kul.
Och idén till en sån här dirtbikebana, varifrån kommer den?
Ja, det kommer nog från en av mina söner som och hans kompis som tog buss och åkte skjuts och åkte till Kumla på, bakom Lidl där, så fanns det några jordhögar och där trampade de runt på. Då tyckte vi att kan de så kan vi bättre.
Okej. Ja, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska bedöma utsikterna för att det ska kunna... Alltså dirt är ju definitivt just nu då. Men det ser rätt oformligt ut än så länge.
Ja, vi ska väl staka ut de här och så ska det komma ett traktorer och grejer och snygga till det. Men vi är lite taskigt erfarenhetsmässigt att bygga sån här. Så det blir nog någonting. Förhoppningsvis så snart som möjligt. Men...
Men du, alltså sånt här, jag förstår ju att det är en massa ideellt arbete som kommer gå åt. Men det kostar väl ändå en del? Liksom. Bara marken, har du fått tag i den?
Ja, marken arrenderar vi över Örebro kommun. Och sen jorden och allt det här som ligger i stora högar, det har vi fått när de grävde dagis borta vid Mellösa. Och sen traktorarbete, det sponsras av Studiefrämjandet i Örebro. Annars så är det bara massa ideellt arbete med spader. Mm.
Alltså oftast när man ska göra snäget så brukar det gå, förutom folk, alltså någon förening eller någonting i bakgrunden. Har ni det också här då, eller?
Ja, i grunden så är det Kulturkanalen i Östmärke som står för hela kalaset, som kanske blir någonting så småningom. Mm.
En kulturförening alltså som fixar en cykelbana?
Ja, det är lite kul. Det är ungdomskultur att cykla på en jordhög.
Mm. Men hur ser visionen ut? Om du blickar ut över Gärdet här nu, den här blåsiga sommardag.
Ja, förhoppningsvis så blir det en liten kulle här precis framför där vi står, och sen blir det en massa hopp och så. Och det blir säkert bra, tror jag.
Ja. Har ni någon aning om hur den här banan ska se ut? Eller?
Jo, det har vi. Men vi vet inte riktigt hur man får till det med, för att de som kör med skoper ska förstå hur det ska se ut. För de bygger mest nedåt, och den här ska byggas uppåt.
Ja, just det. Ja, men det kanske finns någon av cykelradions lyssnare som har några idéer. Då. Kan de mejla dem till oss?
Absolut. Mm. Det man har nu, det är mest tillgång till internet bara, och det är mest bara en massa skrytfilmer av folk som är duktiga att hoppa, så det säger inte så mycket.
Du vill veta hur en riktigt bra bana ska se ut. Alltså ungarna nu som ska köra på, vad har de för idéer?
De har massor idéer. Jag tror vi första mötet vi hade, så det var inget, det var 1,5 år sedan, så frågade de lite grann när vi ska hämta spadar. Så de har massor idéer. Sen tyvärr är det så att de som hade mycket idéer då har blivit stora och skaffar repotraktorer och annat istället för att cykla. Så, men det kommer ju nya. Så det är...
1,5 år, det är lång tid i den åldern.
Det är väldigt lång tid faktiskt. Så, men ja, det är väl bara försöka motivera dem att vara med och hjälpa till. Så. Mm. Men det är väl att man måste komma igång och sen kommer det kanske ge sig själv en hel del.
Just det. Och nu står ju sommarlovet för dörren så att då kanske det är läge att...
Ja, och jag har läst på Facebook. Det är många som inte har sommarjobb så det passar bra.
Det är ju toppen. Men du, då kan vi återkomma från cykelraden lite längre fram då och kika på när de här jordhögarna förhoppningsvis har lagts ut i någon lite mer ordnad form.
Ja, absolut. Ja.
Blir det mer förresten än en dirtbike då, alltså cykelåkning? Ja,
tanken är att det ska bli även bli en skateboardramp och grejer. För det stod en vid skolan, vid Odenskolan förut, men den har de rivit för den här stora ruttna. Och så ska det även bli för att dela skate på cykel, så en freerunningbana precis mitt emellan.
Okej. Ja, men vad häftigt. Du, det här snöret som hänger och dinglar här vid Lyckstorpen, vad är det för något?
Ja, det är det som är kvar av våran banderoll som vi hängde upp i några dagar. Och sen kom det höststorm och sen... Ja, det var information om varför det ligger massa högar här.
Vad kommer den här anläggningen att heta förresten?
Den ska heta Odenpark. Det är Odensbacken och den park.
Ja. Härligt. Ja, men vi återkommer väl då från Cykelradion och följer det här projektet. Får vi se hur det går.
Ja, absolut. Ja.
Lycka till.
Ja, tack.
Det är mycket jobb med de där jordhögarna att få till det där.
Ja, men det är lite, jag tycker det är jättehäftigt alltså att man kan börja brinna för en sån där grej. När man inte liksom har kommit från våran bakgrund och är cykelnörd eller någonting. Utan bara här ser vi som en bra fritidssysselsättning för ungdomarna. Jättehäftigt.
Ja, visst det är. Och det är kul för att det engagerar också samhället. För att när jag var på väg därifrån sen och packat ihop grejerna så kommer det två damer på cykel. Här kommer det två cykelmorsor, sa Andreas då. Så pratade vi lite och då berättade en av dem att de hade fått tillbaka någon container som hade varit ute på världsomsegling på hennes jobb. Och då sa hon, den där containern ska egentligen gå till skroten men du kan få den om du vill. Sa hon till Andreas, kan ni ställa upp den här som lite verkstad, lite förråd för grejer och så?
Häftigt. Ja. Det var bra. Det blev en liten donation där.
Det blev en direkt.
Så att... Och de kommer ju behöva såklart. Ja, det ska bli spännande att följa det här projektet. Mm. Se de första ungarna cyklar runt ordentligt.
Ja, men visst. Så det här hänger vi från Cykelradions sida. Och är det så att någon känner att den är bra på att ge Andreas lite råd om hur man ska staka ut den där banan så att de som ska schakta ut jorden ska förstå hur de ska göra, så skicka ett mejl till redaktionen@cykelradion.se så ska jag vidarebefordra det. För det är det stora problemet just nu. Ungarna har ritat banan. Ja. Så den är klar.
Jättehäftigt.
Nu ska det bara märkas ut. Ja.
Kul, verkligen. Vi önskar lycka till Andreas och de i Jonasbacken där. På tal om redaktionen@cykelradion.se. Det är ju dit ni skickar era svar på våran tävling. Och vi har ju haft en tävling och... som renderar i en sån här snygg cykelradion.se-tröja. Vi får mycket beröm för de där tröjorna när vi visar upp dem nu, va?
Folk tycker den är häftig.
Ja, då, jätte, ja.
Och det är den ju.
Ja, den är snygg alltså.
Men har vi lagt ut någon bild på den nya tröjan på hemsidan? Det har vi inte.
Det får vi kolla upp. Vi får gå in och kolla på hemsidan, cykelradion.se där.
När du hör det här så finns det en bild.
Det är bra. Det lovar Thomas som är vår webbredaktör. Verkligen. Ja, hur som helst. Frågan som vi ställde till er förra programmet, det var ju det här med Bianchi-frågan. Som har ett toppmodell som heter Oltre. Och vad nu Oltre betyder. Och vi får många svar faktiskt den här gången.
Rekordmånga svar.
Ja, det är det.
Det kommer så många
svar. Och din hatt, det är en sån här stormhatt du behöver ha nu för att få rum med alla svar.
Cykelkepsen är snart för liten.
Vi går till stormhatt när vi når lite... ännu flera, men här var många. Ja. Och jag hoppas att det inte är från samma familj som det brukar vara.
Det är några riktiga entusiaster där. Som...
Nej, ser du, här var i alla fall en ny kille som vinner. Det är Erik Lidberg som vinner Alvägen 18A i Uppsala. Är vinnare av den här nya, eller senaste cykeltröjan då, i program nummer 17. Svaret var alltså Oltre. Det betyder direkt översatt, skriver han, över. Och vi har ju funderat själv om vad ska vi godkänna för svar. Det är många svar som är bra. Det, beyond säger man ju på engelska. Bättre än allt annat kan vi säga. Utanför kategorin skulle man kunna också översätta den här. Så att det är svårt att göra med ett enda ord. Ska man göra ett enda ord så är det just över. Då, så att säga. Det är alltså en väldigt fin och häftig produkt som man använder sig av när man tar det här uttrycket Oltre på italienska.
Ja. Mm. Då så skickar vi en tröja att han skriver vilken storlek han vill ha.
Det har han inte gjort.
Nej, då ska jag mejla där så ordnar vi det.
Så, bra, sen har vi en ny lyssnarfråga då.
Ja, det har vi, hoppas jag.
Ja.
Du är ju frågeredaktör, så att...
Ja, precis. Jag brukar ju säga att sådana som du och jag, vi är uppväxta i den här fem fel-generationen. Mm. Det vill säga, det roligaste vi hade som barn, det var ungefär att titta i mammas veckotidning, det där finn fem fel. Så att, alltså, vi är bra på att hitta fel. Medan dagens ungdomar är uppväxta med någonting helt annat. De hittar rätt. Mm. Så att, och därför är det också kul att se liksom här nu på vår tittartävling, alltså hur så många som verkligen faktiskt hittar rätt också när de söker svaren på de här olika frågorna vi ställer. Men den här gången har det varit olympiskt tema, och då ska vi naturligtvis också ta en olympisk fråga. Så frågan är, för att vinna nästa återvärda cykelradion.se tröja, det är att för oss berätta på vilket cykelmärke körde Bernt Johansson när han blev olympisk mästare i Montreal 1976.
Och vet man det, så skickar man svaret till redaktionen@cykelradion.se.
Lycka till!
Famous in the last century.
Ska vi ta ett lyssnarbrev?
Ja, gärna.
Innan vi stänger butiken.
Det vi får ett och annat,
ja,
faktiskt.
Visst,
ja, men det är lite kul.
Det är jätteroligt. Och här är Martin Sandgren från Limhamn som misstänker att program 18 släpps snart. Det var en fin påminnelse där. Ja. Martin, vi tackar för den. Och han lyssnar igenom alla program för andra gången nu, ja, skriver han. Han känner sig som solskenscyklist, cyklar, pendlar till jobbet dagligen 4,5 kilometer, och nu här strax innan midsommar så drar han på bilsemester med familjen till Österrike och har naturligtvis med sig cykeln bak på bilen, och han räknar med att cykla upp för Grossglockner. Det är Österrikes högsta berg, va?
Ja, åtminstone en av de högsta passagerna, ja, man har i Österrike.
Ja, just det, precis.
En klassisk cykelbacke, så att säga.
Ja. Har du cyklat där någon gång?
Nej, men jag åkte upp med husbilen här om året, så att säga. Men man använder den på Giro d'Italia här om året faktiskt, Grossglockner. Och jag vet när Gösta Fogling Pettersson vann Giro d'Italia 71, så använde man sig av den stigningen. Så att, en välbekant i cykelsammanhang.
Och han hoppas nog att det varken ska storma eller hagla. För i så fall får han välja någon annan serpentinväg, skriver han. För det lär ju finnas gott om dem.
Man får passa sig för murveldjuren också. De är många där.
Ja, just det. Det är någon slags stora råttor, eller vad säger
man? Ja.
Eller bävrar på land.
Bävrar på land skulle jag säga. Tycker det lät bättre. Ja. Ja, många.
Ja. Och sen har han planerat det jättebra, så han kommer hem lagom till starten av touren då.
Och det är bra. Touren drar igång den 30 juni i år. Lite tidigt med tanke på de olympiska spelen.
Vad säger du om Martins tips här då? Att Evans kommer att ta sin andra seger?
Det är ju naturligtvis. Evans är trots allt den kanske största favoriten med tanke på att han vann tidigare. Han är duktig på tempo. Det är mycket tempo. Bradley Wiggins, en annan engelsktalande fast en britt, är också han i kalasform. Jag chansar på en tredje engelsktalande cyklist och sticka ut sådär. Jag tror egentligen inte, men jag säger det ändå. Jag tror att det blir debutantseger i år för första gången på länge. Chris Froome kommer att vinna Tour de France. Där har ni ett riktigt höjdhopp.
Kom ihåg var ni hörde det först.
Cykelradion.se.
Ja, och själv ska jag inte gissa alls. Jag har gissat rätt en gång och då vill jag inte göra om det.
Nej, det skulle jag ju naturligtvis ha lagt ner för länge sedan där med gissandet. För det är sällan det blir rätt, kan jag säga.
Ja, jag hade rätt på Carlos Sastre för några år sedan.
Ja, det var bra.
Ja, det är jag nöjd med. Jag hade gissat på honom i flera år.
Ja,
men ändå. Och med det då, Anders, så ska vi väl ta oss ut i sommaren och solskenet.
Mm, och vi hoppas kanske att vi kan trycka in ett program också under brinnande Tour de France, om vi kan få till det.
Det borde vi få till på,
ja, på ett eller annat sätt. Det kanske kan bli en sån där lite distansinspelning. Det vill säga att vi befinner oss på olika platser här på jordklotet.
Men det har vi gjort förr, så ja, ska vi gå den här gången också.
Det går det med.
Och så ska vi hinna med att cykla lite också.
Ja, och vi ska cykla tillsammans också. Det blir svårt snart att hinna med. Men det är ju ett nyårslöfte vi har.
Det är det jag har. En dröjer länge innan frosten kommer.
Ja, det gör det. Men den var ju nästan i Kalmar den 2 juni.
Det var ju det. Ja, men vi tror på det, Anders.
Gör vi.
Ja, simma lugnt.
Det ska ni göra.
Cykelradion görs av On Snapping och Jennebo Radio.